upphöjer inga mänskliga organisationer eller sammanhang. Vi upphöjer ditt namn, Jesus. Vi tackar dig att vi får tillbe dig här i Vetlanda just nu. Och över nätet här, vad människor än är och ser, Fader. Vi älskar dig, Jesus. Och vi har blivit rättfärdiggjorda genom din seger på korset. Och tack du gode, ljuvliga, heliga ande att du har blivit utgjuten för att påminna oss om allt vad Jesus har sagt och gjort. Och du är här, heliga ande, för att verka i våra liv och i våra familjer och i våra situationer i livet. Heliga ande, det här är inte en kväll där vi påminns om någonting som har hänt bara bak i tiden, utan du är här just nu. Du är den närvarande guden. Och vi tackar dig för det och vi prisar. Därför kan allting hända. Den här kvällen kan allting hända. I Jesu namn vi tackar dig. Amen, 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 amen. Halleluja, varsågoda och sitt ner. Vad härligt, vad härligt. Tack pastor Leif för att jag fick komma till Vetlanda. De har sagt till mig att jag inte får röra mig så mycket. Därför det sänds ju här. Annars så brukar det stå i Bibeln att han ska leda oss när vi går bedjande fram. Men nu får jag vara... Tack syster, du har en väldigt smörjelse måste jag säga. Jag vet inte, jag känner igen det på något sätt. Men i alla fall, Sven Almqvist heter jag. För dig som, ja, det är ju Jesus vi ska predika. Men det kan vara bra att veta vem du har framför dig. Det var någon som sa så här, jag har sett dig förut, sa hon. Jag är ledsen syster, så jag, det ser inte bättre ut än så här. Men Gud är god och han har humor också. Men alltså, nu är det så här att vi har en härlig stund tillsammans, hoppas jag. Jag heter Sven Almqvist, jag kommer från Sigtuna som du nämnde här. Och vad kul att se dig, Holger, också. Fantastiskt. Det är underbart med en man som har eskatologin hemma. Det, och till och med rätt också. Men i alla fall, jag bor i Sigtuna. Hur många har varit i Sigtuna? Får jag se din hand? Oj, ni är mest andliga här. Sigtuna är alltså, faktiskt är det att det var en av Sveriges kanske första huvudstad. Det var den första kungen i Sverige som verkligen blev frälst då, ska vi säga, kristen. Han döptes i Husaby, men la sitt center i Sigtuna faktiskt. Och 1008 befinner vi oss då. Och Sverige var hednis på den tiden också. Och han var den, med, som kungamakt så hade han en möjlighet att verkligen sprida evangelium. Och Sverige kristnades, alltså, och det var verkligen härligt så. Det Sigtuna är en väldigt, väldigt speciell plats. Så... där var jag i Sigtuna, där har vi bland annat ett bönecenter. Ett bönecenter som jag och min fru Anna-Karin leder. Och vi har en lokal som märkligt nog så är Sigtuna. Och Sigtuna församling, det är bibeltrogna präster där. Det är ju väldigt märkligt, det är inte alltid det så. Men där är det så, kan jag säga faktiskt. Alltså, så att de har sagt, ni får ha en lokal. Så vi har en lokal, vi har en bönelokal. Ungefär lite mindre än den här sizen, men alltså där vi ber. Och den är placerad på kyrkogården. Det är ju underbart, levande bönemöte på en kyrkogård. Det är väldigt uppståndelse där, kan jag säga. Men i alla fall, så att där, och Gud välsigne dig, övertolka mig nu här. Du får sammanfatta. Men alltså, där har vi ett bönecenter och vi ber mycket regelbundet. Ibland fredagar ber vi 3 timmar. Och det händer så mycket, jag skulle kunna berätta så mycket. Men där har vi ett center i alla fall. Bara 150 meter från ruinerna av den första kyrkan som man tror kanske byggdes i Sverige. Det var ju kristna före 1008, det vet vi. Men det är oerhört märkligt center alltså. Och Herren har placerat oss där. Så där ber vi och ropar om ett regn från himlen. Verkligen. Och det är så mycket av under och tecken som sker. Så det känns gott att vara här och mötas av bönens ande, måste jag säga verkligen. Jag har också ett bibelskola på nätet som heter bibelskolaforalla.se. Vi har 200 elever där. Så om du vill titta lite på en bibelskola, gå in på www.bibelskolaforalla.se. Och jag är också ledarskribent på en tidning som heter Världen idag. Så om Herren dröjer och du lever, så är du jättevälkommen imorgon klockan 17.00 och ska jag säga någonting om det. Faktiskt, det är oerhört spännande. Det är krig i Sverige, det vet ni. Det är krig i Sverige, det är en fight alltså. På alla områden. Och jag ska berätta lite vad vi varit med om. Så det är tuff, men härlig seger också. Så är det. Jag jobbar också ut och reser, har bibelstudium så här. Och även författare faktiskt. Och skriver, jag har skrivit en bok som heter Makt med Gud. Alltså, så här är det. Vet du om att predikan en dag ska upphöra? Vi kan ju inte predika i himlen. Men bönen ska fortsätta. Vi kommer be, vi kommer prisa Herren i himlen, eller hur? Det här handlar, det är 110 texter om bön, eller kröniker om bön. Jag rekommenderar verkligen om du har möjlighet att få loss den, vi kan swisha. Och vet du om det? Att om jag predikar så kan jag få dina händer i rörelse, din fot kanske. När vi ber kan vi få Guds hand i rörelse. Och Guds hand är mycket större än dina händer. Eller hur? Alltså bönen är på ett sätt mäktiga, det mäktigaste vi har som enskilda. Så det här 110 krönikor, makt med Gud, en fantastiskt, tror jag, bra bok, viktig bok. Och vill du ha den 199 så får du också en bok som jag skrev för länge sedan, Allt är möjligt. För Gud är allting möjligt. Har ni hört om myran som satt på elefanten? Har ni hört det? Jag har de här böckerna här framme sen efteråt. Har ni hört om elefanten som hade eller myran som satt på elefanten? Och så gick de över en bro. Och hela bron kom i svängning. Då böjer sig myran ner och säger, vi fick den i svängning. Det är klart att myran hade ju sin betydelse. Men det kanske är elefantens tyngd. Är det med mig? När vi hänger fast vid Gud, då är allt möjligt. Då är allt möjligt. Inte så att vi styr ju inte Gud. Så är det ju inte. Vi har ingen makt över Gud. Men när vi böjer oss djupt i ödmjukhet inför Gud, då böjer han sig ner och lyssnar. Och om vi kan beröra Guds hjärta och Guds hand, det finns inga gränser alltså. Och vi måste ha tro för det, kära syskon. Så än en gång tack Leif att jag fick komma till er. Det är faktiskt som du sa, jag tror att jag kanske har varit i Vetlanda någon gång i livet. Alltså, jag har varit med några saker i livet. Till slut kommer jag inte ihåg vad jag har varit. Det är det ålderstecken, jag vet. Jag har några vänner här också sen gammalt. Nej, men alltså så kan det vara. Men nu, här har jag definitivt inte varit. Men jag vet en som har varit här. Han är min bästa vän, han heter Jesus Kristus. Han har varit här mycket. Och jag känner, därför känner jag mig hemma här. Det är en fin atmosfär, verkligen. Alltså. Okay. Jag har fått ett ord till mig för den här kvällen. Och jag vill förkunna den. Och jag frågade pastorn, får man vara fri här? Ja, du, här får man vara fri. Ja, det var härligt att höra. För ibland måste man fråga folk, i vissa kyrkor man kommer till, får man fråga, tror ni på allt i Bibeln här? Eller, alltså det är säkert, så är det ju inte här. Utan här tror vi på allt. Står någonting på pärmarna tror vi på det med. Så är det okej om jag har lite glimt ögat? Går det bra det? Annars får vi säga som frukthandlaren sa, skämt åt sido. Tänk på den du. Jag har fått ett ord till mig som jag verkligen tror är till någon här och också någon kanske på nätet här. Va? Och även om du ser det här lång tid efter det spelas in, så lyssna, för den profetiska anden är inte bunden av tid och rum. Och vad jag känt för, och jag ska ta med klockan här, det är bara för sex. Jag är Kamerun, var du Kamerun? Nigeria. Jag är afrikan, fast det syns inte. Och i Afrika, där har vi inte med oss klocka på mötena, där har vi med oss almanacka. Eller hur? Men var inte orolig, systerbroder. Okej. Vad jag har fått till mig är att väldigt mycket i livet, väldigt många områden i livet, där handlar om att vi behöver vänta på ett möte med Gud eller ett tilltal från Gud. Och ibland kan vi uppleva att vi står i väntans tider och det är så lätt att springa till vänster eller springa till höger. Är det med mig? Men du, jag har ett ord till någon som, och jag ska visa dig i skriften här. Jag har ett ord till flera stycken här, speciellt någon här inne. Du står i en väntan, du undrar, men vad är du, Gud? Herre, tala till mig. Rör vid mig. Du vet att han finns, du älskar Gud. Men det är som om att det inte har skett än. Och jag har en hälsning till dig. Det är kanske därför jag kom hit. Jag har en hälsning till dig. Och självklart berör det alla. Guds ord berör ju alltid alla, va? Eller hur? Men ibland är det så här, yes. Okej. Okay. Så ett vid, du behöver vänta på det här tilltalet och vidrörande av Herren och inte springa i egen kraft. Alltså, för vi kan göra hur mycket som helst, men det blir inget bestående. Det är bara det som är fött av Gud som blir bestående. Jag är på en gudstjänst för några månader sedan nu, kanske på bara i Gotland. I Visby. Och Sigtuna och Visby var otroligt lika varandra faktiskt, för det är gamla städer med så. Men jag var där, hade möte med flera olika kyrkor. Och i ett eftermöte så kommer en, för många olika, så jag kommer inte ihåg exakt ihåg hur inbjudan var, men en kvinna kommer fram. Och jag ber för henne, hon hade, jag för mig att hon hade en krycka i handen. Hon kommer fram och jag frågar, får jag be för dig? Ja, absolut. Får jag lägga händerna på? Ja, fick jag göra. Och så bad jag, så hör jag mig själv säga så här i bönen. Du är min och jag är din. Du är min och jag är din. Du är min och jag är din. Jag tänkte, vad säger jag? Men det är ett citat från Höga visan. Alltså, du är min och jag, varför säger jag så? Jag ber för jag känner anden mana mig, men jag tänker, vad ber? Vad håller jag på med? Du är min och jag är din. Och jag bara ber det, kanske ja, under en viss tid. Och hon gråter och hon blir berörd. Efteråt så säger hon, pastor, det här var väldigt viktigt för mig. Det här var ett tilltal i min situation. Okej. Okay. Okej, vad härligt. Vill syster berätta? Ja, jag ska berätta, så. Titta på min ring här, sa hon. Jag har gått igenom väldigt tuffa saker i livet och så berättar hon lite om det. Och jag har ganska relativt nyligen varit nere i Israel och så köpte jag en ring. Den här ringen. Och ser du, det har vi. Oj, vilken fin ring. Ser du det här? Ja, det är hebreiska bokstäver. Ja, vet du vad det står här? Ja, jag kan inte. Du är min och jag är din, står det. På ringen stod det, du är min och jag är din. Och här står jag och ber. Jag ser ju inte hennes ring. Och även om jag har lite kan ana en och annan hebreisk bokstav, så står jag och säger det som är det för henne. Är det med mig? För henne var det ju tilltal från Herren. Jag går aldrig omkring och ber, du är min och jag är din. Det är liksom ingen sån här standardbön jag har. Men det kommer. Vad viktigt det är. Att vi liksom på något sätt är i andens flöde, i kärlek, så kan plötsligt det övernaturligt bli naturligt. Och då blir det tilltal eller uppmuntran. Är ni med mig? Okej. Och jag ska visa dig några exempel i Bibeln. Och jag är så glad för Leif, sa du får predika en liten stund, sa han. Så då tackar jag för det, Leif. Det finns så här. Det finns några exempel. Det finns en man i Bibeln. Och jag vet att jag sjunger för kören nu. Ni har ju läst Bibeln förut här. Men det finns en mycket märklig berättelse som jag har jobbat väldigt mycket med. Och det är Jobs bok. Det är 42 kapitel. Det är en av Gamla testamentets största böcker. Och kanske den minst citerade. Av flera skäl. Jobs bok är otroligt märklig, va? Därför att, och jag ska spara lite tid nu genom att bara berätta lite om det, för att det berättas om Jobs bok. Visst tror ni på Bibeln här? Det står i Jobs bok om Jobb, att Gud säger om Jobb, det finns, han är den mest rättfärdige mannen på jorden, då var han det. Det finns ingen som Jobb. Det finns ingen som Jobb. Så nu talar vi inte om någon halvsyndare här. Eller någon som haltade på bägge. Vi talar om en man som verkligen fruktade Gud. Vi vet inte exakt när Jobs bok skrevs. Och det verkar vara nästan utanför den judiska kontexten. Det är som om detta var en rättfärdig man bland folket. Men Gud har tillåtit det finnas i Bibeln. Och så berättas det om Jobb att han hade 10 barn, 7 söner och 3 döttrar. Och han var rik, han var välsignad. Och han var så, och de här barnen var rätt så, de gillade fest, verkar det som. Så de festade på kvällarna, och varenda gång de hade festat så gick Job upp tidigt på morgonen och så bad han till Gud för var och en av sina barn. För han sa, tänk om de kanske drack vin, och så blev de lite virriga, och så sa de något dumt om Gud. Han hade förbön för sina barn varenda morgon. Och så berättas vi, och det här vet inte Job om. Men så berättas, plötsligt förs vi i texten upp till det himmelska. Och så ser vi att vi får ett perspektiv av Gud i tronhimlen. Och så berättas det att Guds söner kom inför Gud. Också åklagaren kom. Det hebreiska Satan. Satan kom. Och här ser vi att det var de goda änglarna, men det var något, men det var, gäller Satan var en annan ängel, en fallen ängel. Nu vet vi mer i Nya testamentet, men nu är vi i Jobsboken med mig. Och så kommer Satan inför tronen. Och så berättar vi kan hänga med mig till Jobsbok, följ med mig till Jobbet. Ska ni få se här om ni vill. Jag vet inte, har ni Bibel med? Ni kanske kan Bibel utan till. Behöver man inte ha med sig Bibel. En dag trädde Guds söner, vers 6, kapitel 1. Kapitel 1. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Javé alltså. Och åklagaren kom också med bland dem. Då, vers 7, Jobb 1, vers 7. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en färd över jorden där jag har vandrat omkring. Ska jag berätta en sak om Satan, om djävulen? Djävulen är ständigt i rörelse. Varenda gång Bibeln uppenbarar djävulen så är han, er fiende djävulen går omkring som ett lejon. Och så det är som att det är som att den onda andevärlden inte har frid. Det är en ständig oro. Det är en ständig vandring. Det är en ständig vandring. Okej. Okay. Och vi vet ju att det här är en fallen änglaförste. Vi vet ju det i Uppenbarelseboken 12. Vi vet att draken drog med sig kanske en tredjedel av himlens änglavärld. Här så träder, i gamla testament, träder åklagaren fram från en färd. Då sa Herren till åklagaren, la du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Märker du vad Gud tittar på? Han tittar inte på att vi sjunger så bra, och det är jag glad för, kan jag säga. Han tittar inte på vilken släkt vi har eller vilken ekonomi han har. Han tittar på, fruktar vi Gud? Och flyr vi det onda? Det finns en flykt bort ifrån synden, det orena. Och så här, det finns ingen som Job. Ingen på den tiden alltså. Åklagaren svarade Herren, och nu ska du höra, det här är djävulen. Är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har väl signat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig. Och nu ska jag inte gå in på detaljer här. Han egentligen säger det. Åklagaren säger, du har mutat honom. Du har köpt hans kärlek. Du bara välsignar honom hela tiden. Det är klart att han tillber dig. Och så vet ni berättelsen. Som i vissa aspekter är svåra att förstå, eller hur? Vi vet att i ett enda nu, det är aldrig Gud som skickar problem och sjukdomar. Det är djävulen som gör det. Men någonstans finns en gräns vad han får göra. Och så vet vi att åklagaren i ett enda nu så krossas hans boskapsjordar, blir bestulna. Han förlorar all sin ekonomi i ett enda nu. Och så kommer nästa steg. Och det här är ju oerhört svårt. En vind blåser sönder alla 10 barn i ett hus. Och i ett enda nu dör 10 barn. Alltså, om vi orkar tänka in någon sekund. Alltså det är inga små saker. Och så berättas det i nästa kapitel hur åklagaren kommer. Och Gud säger, Jobb säger, jag tänker inte förbanna Gud. Hans fru säger, förbanna Gud. Varför får du, du är ju rättfärdig. Man titta, det är ingen idé att tjäna Gud. Och så kommer åklagaren, så kommer ett varv till. Och ni vet vad som händer, han blir sjuk. Han drabbas av sjukdom. Ett svår, han får inte, Gud säger, du får inte ta hans liv. Men sjuk blir han, det är djävulen som kastar sjukdom på honom. Och så in, där är själva berättelsen start. Och så kommer kapitel efter kapitel. Ni vet att han har tre vänner som kommer till honom. Och jag ska inte gå in på det. Jag brukar ha en bibelstudieveckor om det här. Och varenda vän. För det, allt de säger är inte fel. Den första veckan, vet du vad de gör? De är bara tysta. Och det var det bästa skäl. Den bästa själavårdaren är inte den som babblar mest. Det är den som lyssnar mest. Inom parentes. Jag hörde talas om en, jag läste en berättelse om en präst som, eller en ateist som berättade om en präst som gjorde att han fick tro på Gud. Vet du vad som hände? Hans fru hade dött. Han var ateist. Hans fru hade dött. Och han var så otroligt förtvivlad. Och så kommer prästen in, en riktig präst, en troende präst. Och så kommer prästen in. Öppnar dörren. Kommer in och sätter sig. Så sitter de tysta. En halvtimme, timme. Så går prästen. Sen nästa dag kommer han igen. Han sa, jag har aldrig hört så mäktig predikan. Inte babbla, prata, bara sitta tyst närvarande. Och till slut, börjar han fråga. Han börjar fråga om, vad är meningen med livet? Och då kan prästen börja tala. Och leder honom till tro. Ibland försöker vi prata innan folk vill lyssna. Håller ni med om det? Orkar ni höra det här? Jesus är svaret! Ja, men vad är frågan? Men när vi lever ett liv som är intressanta, då kommer frågan, vad är det du har? När vi flyttade till Sigtuna, vi har bott där nästan 4,5-5 år nu. Hade vi en granne, när hon fick höra att vi var troende och väckelsekristna. Alltså, om man säger så här, det var inte populärt alltså. Och så hon så, men för jag långt stora kort, sakta men säkert har hon insett alltså att det finns någonting annat hos oss. Och hon har gått igenom en del tuffa saker och från början så ville hon inte prata om någonting. Nu sen kom nästa steg var att hon kom in i vårt hem så sa hon, det är en annan atmosfär här inne. Ni har en annan atmosfär här inne. Och nu har hon kommit till tredje steget. När hon åker iväg säger hon, tänk på mig. Det betyder be för mig. Kan ni tänka på mig? Sen vet man nästa steg blir. Då kan vi gå vidare. Alltså, steg för steg för steg. Härligt. Jobb tillbaka nu. Så här befinner sig Jobb i en förtvivlad situation. Och han börjar ropa. Varför? 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 Och det är väldigt förståeligt. Och vi vet inte hur länge Jobb bor på. Och de här vännerna de kommer med det ena förklaringen till det andra. Och allt vännerna säger är inte fel. För nu ska jag visa något som är otroligt viktigt. Bibeln talar om en lag som heter sådd. På sådd kommer skörd. Sår du vete får du skörda vete. Eller hur? Så det finns en lag om sådd och skörd. Den är sann. Men ibland finns det saker som vi inte vet om. Därför ska vi alltid ha ett mått av ödmjukhet innan vi dömer människor varför de har fel och problem. Är ni med mig? För de här vännerna försöker hitta förklaringar. Men Jobb, du har varit så välsignad. Du har varit så... Vad har hänt? Du måste ha massa hemliga synder. Och Jobb säger, jag vet att jag har ungdomssynd. Jag är inte fullkomlig. Ja, nu sammanfattar jag 42 kapitel. Men jag kan inte erkänna saker jag inte gjort. Erkänn, du är en ond människa. Gud, Vet ni, Job, vi vet inte hur länge Job kämpade med sin sjukdom. Vi vet inte det. Men en del, om vi ska ta straight forward, ett år kanske. Han brottas med Gud. Kanske finns du med här som undrar, men varför Gud? Det är inte så att du har levt, du är den mest fullkomliga kvinnan eller mannen. Jag tror inte att du tror det. Det är inte så att du och jag kan jämföras med Jobs lidande. Du har inte förlorat 10 barn. Men det kanske är någonting i ditt liv som är, men varför? Varför Gud? Vet du vad du behöver, syster och broder? Här eller på nätet. Här. Du behöver vara med om det Job fick vara med om. Inte en teologisk utförklaring om 10 punkter på lidandets olika syften. Det är inte fel att undervisa. Inte en, i första hand att vi håller varandra handen och sjunger kumbaya. Utan du behöver ett vidrörande av den helige ande. Lyssna ska du höra. Jag brottas. Jag bryr mig inte om era råd, era teologiska utläggningar. Vännerna blir bara hårdare och hårdare och hårdare. De blir en plåga till honom. Han säger, men Gud, jag har tjänat dig. Jag har gett mitt liv för dig. Och så kommer det. Kapitel 38. Stormvindens Gud blåser in. Och så börjar Gud tala till honom. Äntligen talar Gud. Och vet du vad Gud gör? Nu ska du få höra en mycket intressant sak. Då tänker man så här, när Gud kommer, att Gud skulle liksom börja förklara än det ena än. Nej, vet du vad Gud gör? Nu spelar jag Gud här. Det är som att han böjer sig ner. Jobb! Nu ska jag prata med dig. Jobb! Du vill veta varför? Jobb, var var du någonstans när himmelens söner tillsammans med mig, när jag skapade universum, var var du då? Jag sa, du var inte med då. Jobb, hör du alla korpar som ropar, alla korpars ungar som ropar på mat? Hör du det? Jag sa inte det heller. Plötsligt inser Jobb, jag är inte universums centrum. Det är ju bara den som är i mitten som kan förstå allt som snurrar, eller hur? Men du är inte i mitten, Job. Jag är i mitten. Bara för att inte du förstår allt betyder ju inte det att inte jag förstår allt. Är ni med mig? Den ödmjukhetens ande. Och då säger Job så här. Följ med mig till Job 42 nu. Halleluja. Och ni vet att i denna enorma kamp som Job har, han har sån kamp innan han möter Gud att han plötsligt börjar förstå mer och mer. Han förstår ju, jag vet att min förlossare lever till exempel. Är med mig? Det är enorma sanningar som föds fram i smärtan. Men till slut kommer Gud och då säger han så här i den 42 kapitlet. Han säger så här. Vers 5. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska. Du vet, när Gud rör vid dig, syster och broder, så är vi inte så intresserade av alla varför. Vi har mött han som är alla svar. Mötet är, alltså, vi kan bära frågor inom oss. En del säger att jag ska fråga Gud om det och det i himlen. Det kan hända att vi får fråga, jag vet inte. Vi får fråga Holger om kanske vi får, jag vet inte. Nej, men, alltså, men en sak är säker. Vi behöver möta levande Gud. I din smärta, det kommer en punkt när Gud, när stormvindens Gud kommer och säger att jag har mött dig. Och Job säger, han som var det mest, jag hade bara hört talas, men nu har jag mött dig. Min pappa dog när jag var 13 år gammal. Jag sa hej då när jag åkte till skolan, jag gick i årskurs 8. När jag kommer tillbaka så ligger mamma och gråter i sängen. Jag frågar, men vad är det? Min mamma är från Finland. Hon är otrolig. Hon är 86 år. Underbart, härligt, stark i Gud. Men hon är inte den känslomässiga personen. Och att se mamma gråta var väldigt ovanligt för mig. Vad hände? Har farfar dött? Nej, pappa har fått flytta hem. Pappa? Det var en jättechock för en 13-åring. Jag sprang in och jag kastade mig på soffan och jag grät. Gud, Gud, nu får du bli vår närvarande Gud. Jag vet att jag bad Gud, nu får du bli min far. Pappa var predikant. Men lyssna nu, det finns ett varför. Men vet du vad? Mötet med Gud är, jag släpper varför. Jag tjänar Gud ändå. En del säger så här, jag måste förstå allting, annars tjänar jag inte Gud. Min vän, det är helt fel inställning. En del sa, jag pratade med en ateist en gång, han sa till mig så här: om inte jag fattar Gud så kommer jag inte tro på honom. Och vet du vad jag sa? Om Gud inte är större än din skalle, då kommer jag sluta tro på honom. Det är klart att Gud är större än vad du kan förstå. Det är klart att Gud är mäktigare. Är du med mig? Det betyder inte att vi inte kan förstå saker om Gud, men vi kan ju inte förstå allt om Gud. Det finns ibland saker som sker som vi inte fullt ut förstår, men vi tjänar Gud ändå. Vi tjänar Gud ändå så mycket. Det står inte jag vet på vad jag tror. Det står på jag vet på vem jag tror. Jag tror på Jesus Kristus. Förstår du allting? Nej, men jag känner honom, den levande guden. Jag känner ju honom. Är du med mig? Så med mig. Du som går igenom ett lidandets kamp, svaret för dig och mig är ett möte med stormvindens Gud. Säg, åh, nu, jag vet att min förlossare lever. Det är en kamp. Vi är pilgrimer här nere, det vet ni ju. Ni vet ju det här. Alltså, det här är inte vår fasta plats att bo på. Vi är på väg till ett annat land. Vi är på vandring. Det var jag hörde en berättelse gammal rabbin som var riktigt gudsman som väntade på Israels messias. Och så var det de som kom hem till den här rabbinen och sa, han var jättekänd och berömd, och så kom de hem till hans hem och sa, men vad enkelt ni bor, du som är så berömd. Ja, men det här är bara ett väntrum. Man behöver inte ha så fina väntrum. Jag säger inte, du kanske bor jättefint. Vetlanda bor ju alla fint, va? Men i Sigtuna, det är uthusen så dyra så man får bo enkelt. Va? Men lyssna min vän. Alltså, jag säger inte att inte Gud kan välsigna. Men du får inte ta med dig någonting när han kommer. Alltså, det enda vi får ta med oss är ju vad vi har gett. Eller de själar vi har vunnit. Eller hur? Så se till att du får en skatt i himlen istället. Är du med mig? Men Job fick ett möte med Gud. Och så kom en välsignelse. Ni vet att han fick ju dubbelt tillbaka. Ni kan berätta sen. Han fick dubbelt tillbaka. Och han fick inte dubbelt tillbaka. Bara fick 10 barn tillbaka. Mycket intressant faktiskt. Alltså, han fick 10 barn tillbaka. Men han fick dubbelt av annat. Och därmed visar också Gud att människan, det kan man inte ersätta med någonting dubbelt, utan det är så. Det intressanta med Job är, han sprang till Gud i sin smärta, inte från Gud. Jag har mött bittra människor. Har ni mött en bitter människa någon gång? Alltså, det är lätt att möta bittra människor, men jag säger, vi ska inte vara bittra, vi ska springa till Gud i vår kamp. Okej. Okay. En annat perspektiv. Lyssna. Så vi talar om, vad är lidandets lösning? Mötet med levande Gud är det. En annan sak som är lösning, nämligen, vad är lösningen när vi tittar ut? Följ med mig till psalm 73. Känns det bra, vänner? Är det okej? Okay? Jag vet inte, ni kanske predikar annorlunda här. Jag kan bara vara mig själv. Så här predikar jag, så undervisar jag. Ni har ju så fantastiska blommorna och Holger och Leifa. Ni är ju riktiga evangelister här. Jag är ju bara en enkel förkunnare från Sigtuna. Så har ni hört om predikanten? Han var väldigt beläst. Han kunde massa såna här han kunde massa fina citat. Det var bara det att han aldrig berättade vem som hade sagt det. Så plötsligt i predikan så skickade han iväg ett fint citat. Då hade han en kvinna i församlingen som var ännu mer beläst än han. Så när han skickade iväg ett fint citat, det var Spurgeon. Och så nästa citat, det var Luther. Och nästa citat, det var Calvin. Vill du med mig? Till slut blev han ju irriterad. För han blev liksom, han hade bara så här, tyst kvinna. Det var pastorn. Det var pastorn själv. Ja, så är det ju va. Men lyssna nu. Psalm 73. Man får ju kanske inte ha älsklingssalmen, men jo, det får man väl ha. Får man ha det, pastor? Ja, psalm 73 är en fantastisk psalm. Psalm 73. Här ska ni få höra. Ibland kan man möta och mötas av. Men okej, Gud, varför går det så bra för hon och dem som inte är rättfärd? Det är ju ogudaktiga människor. De är ekonomisk framgång. Och de har massa tur hit. Medan vi som är rättfärdiga ibland får kämpa. Är ni med mig? Lyssna, ska ni få höra vad psalmisten säger. Han säger så här. Först börjar med proklamation i psalm vers 1. Gud är verkligen god mot Israel. Mot dem som har rena hjärtat. Men, säger han. Jag var nära. Vers 2. Men jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Han är väldigt ärlig här. Varför det då? För jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång. Varför går det så bra för de som fuskar? De som ljuger? Är det med mig? Varför går det så bra för dem? Medan vi som vill leva rätt för ibland får lida. Är ni med mig? Jag var nära att snava. Säger han. Och så kommer en beskrivning om, det är ganska nästan komisk hur han beskriver de här människorna. Och så kommer, vet du vad frestelsens kärna är? Frestelsens kärna, det är det som står i vers 13. Det är när man tänker så här, förgäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Det vill säga, djävulen säger, varför ska du leva rent? Varför ska du ge pengar till Guds verk? Varför ska du ge tid till Guds verk? Är du med mig? Varför? Tänk på dig själv. Satsa på dig själv. Vad har du för så viskar djävulen. Och så går det så bra för alla. Och så är det en kamp. Men vet du vad svaret är? Mötet med levande Gud. För lyssna. Läs en vers till. Vers 16. Jag, säger psalmisten, jag funderade och försökte förstå det. Men det var för svårt för mig. Tills jag kom in i Guds helgedom. Och insåg deras öde. Eller insåg, som det står 1917, insåg hur det går med dem till slut. Hur det går till slut. Ni vet om att vi alla, det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. En dag ska Herre, en dag kommer jag att ställas inför den rannsakades ögon. Så är det bara. Och då duger inte min egen rättfärdighet. Det som är smutsig klädnad. Och jag vet ju att ni kan de här sakerna. Men det som är så underbart är ju. När du, den helige guden skådar. Nu gör jag liksom som ett spel här bara. Och säger. Vem är du? Jag heter Sven Almqvist. Varför ska jag släppa in dig? Och så på hans högra sida sitter Jesus. Fader, han är min. Jag har tagit hans synd och orättfärdighet. Och han har fått min rättfärdighet och salighet. Då säger fadern, åh, du gode troende tjänare. Välkommen in. Alltså, i Kristus alltså. Jag hörde talas om en... På vår bibelskola har vi en man som heter Jonne Fogelander. Han undervisar i tro. Och han får undervisa. Och han berättar en väldigt, väldigt en berättelse just om det här. Det var liksom att förklara lite det här med kastar Gud människor till helvetet eller inte. Och det här var en drömsyn han hade. Får jag berätta den? Han drömde om att han såg in i en väldig sal, enorm sal. Och i denna sal satt den helige själv. Och böcker öppnades. Och så kommer en människa i taget inför denna tron. Och så ser han hur dörren öppnas och så kommer en människa in. Inför den här väldiga Gud. Och så säger Gud böckerna. Så börjar han, så får han första boken. Och så börjar han läsa. Oj, den börjar och berättar hans, när han var bara ett litet foster, så berättar han att han blev barn. Och så berättar han, läser Gud, han läser när han var barn och känner igen sig, läser och läser. Och sen så börjar han äldre och oj, det här vill jag inte läsa, läs. Så läser han och läser och det blir bara allvarligare och allvarligare. Oh, nej, läs, det här är berättelsen om ditt liv. Nej, jag vill inte läsa om det här. Läs, säger Gud, läs. Och han läser om sitt liv. Och skäms och skäms och skäms och skäms. Vet du vad som händer i drömmen? Så berättas det om. Han säger, jag vill inte läsa mer. Så tar han boken och går tillbaka i den dörren han kommer från. Till det eviga mörkret. Så kommer nästa människa in. En människa som trodde på Jesus. Kommer fram. Och fadern säger, böcker! Första boken. Men det står ju ingenting här. Nästa bok. Det är bara vitt alltsammans. Det är ju vitt alltsammans. Jesu Kristi blod hade renat hela hans liv. Och fadern säger, välkommen in. Och så kommer den ena människan efter den andra. Jag vill inte möta helig fader med min egen smuts. Det går inte. Jag vill det inte. Därför så finns det ett blod som renar ifrån all eländig synd. Och så finns det är så viktigt. Och ni vet, jag tittade på en video här när jag såg att Blom, vad heter han? Marcus Blom. Hade predikat och nämnt just det här bibelordet som jag ska nämna nu. I Uppenbarelseboken 12. Om åklagare, va? Om hur djävulen, den gamla ormen, kastades ner från himlen, det vet ni. Så berättas det om åklagaren. Han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Vet du vad? Jag ska berätta en intressant sak. Jag tror inte, åklagaren, han talar alltid sanning inför Gud. Därför att han vet ju att han kan inte ljuga inför Gud. Men hur ska vi övervinna? Genom lammets blod. Så Gud säger, jag kan inte anklaga dem, därför det finns ju ingen synd. Det är som att Jesus säger, jag har tagit hans synd. Men när djävulen kommer till dig, då ljuger han. Då viskar han, Sven, du kan inte stå där och predika. Jag vet vad du har gjort. Jag säger, stopp! Vad pratar du om? Jag pratar om din synd. Nej, upp. Den har jag gett till Jesus. Du får gå till Jesus. Jag tycker inte om Jesus. Nej, men det gör jag. Jag tycker om Jesus. Så finnes nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån synden. Så det, är det med mig? Det finns ingen fördömelse för mig. Ja, men då får du vara tacksam till Jesus hela tiden. Hela evigheten. Du blir jätteberoende av Jesus. Jag blir jätteberoende av Jesus. That's the point. Oh, vad härligt. Mycket härligt, syster och broder. Härligt för oss, besvärligt för djävulen. Har vi fria? Så, när avundsjukan kommer och problem, varför går det så bra? Hallå, du har fått din synd. Du är vinn. Vi är Guds församling. Vi är de rikaste som finns i ett evighetsperspektiv. Det finns inget viktigare. Har ni aldrig tänkt på Lukas 16? när den rike mannen, orättfärdige mannen dör. Och Lazarus då, kommer du ihåg den berättelsen? När de kommer till Abrahams sköt. Jag ska inte gå in på teologin runt om detta. Jag skulle gärna vilja undervisa om det. Men jag fick inte hålla på för länge, sa Leif. Men nej, jag sa det inte. Jag skojar med dig, Leif. Det intressanta med den berättelsen är att den orättfärdige mannen vaknar upp i ett medvetet tillstånd, Lukas 16. En del tror att när man dör, när ogudaktiga dör, förintas de. Det är inte skriftens undervisning. Utan vi fortsätter i medvetet, antingen ett välsignat medvetet närvaro i Gud eller ett medveten smärta. Men livet fortsätter ju. Och den rike mannen gör det, det han försöker få lindring för sin egen plåga. Kommer du ihåg den? Och så säger Abraham som är tronsfader, det finns ingen lindring. Men då gör faktiskt den där rike mannen en mycket intressant sak. Han tänker på sina fem bröder. Eller hur? Har du tänkt på det? Jag har fem bröder som ännu inte har dött. De måste bli varnade. Och då säger Abraham, de har Moses och profeterna, de har skriften. Nej, 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 de tror inte på Bibeln. Men skicka upp Lazarus, då kommer de att tro. Ni vet det där berättelsen. Då säger faktiskt Gud via, han säger det är Guds ord via Abraham, han säger så här: tror de inte på Moses och profeterna, låter de inte övertyga sig ens om någon uppstår från de döda. Den högsta uppenbarelsen vi har är skriften. Det är skriften. Därför förkunnar vi ordet. Men det är ju intressant alltså. Att det blir ett fortsättning både för rättfärdig och orättfärdig. Jag vet att ni tror det här. Men det gör man inte. Överallt. Men det är skriftens uppe. Och det är jätteallvarligt alltså. Det är jätteallvarligt. Så. Svaret. All undran varför det ibland är tufft här. Det är mötet med den jag gick in i templet. Då insåg jag en uppenbarelse, ett möte med sanningens Gud. Eller smärta, varför? En uppenbarelse av stormvindens Gud. Vi behöver möta Gud. Håller ni med om det? För med mig till ett annat område. Jag ska gå till landning här om några minuter. Det här är ett område. Jag vet inte om ni tror på, alltså, men alltså, i Sverige är det många människor som lider av plåga. Man är plågad av onda andar. Och vi behöver hjälpa människor till befria. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Ja, vi håller inte på med sånt. Nej, men det beror på att du inte tror. Dessa tecken ska följa den som tror. Vi behöver hjälpa människor att bli fria. Följ med till Apostlagärningarna 17. Apostlagärningarna 19. Jag vet att det är lördag och ni har haft mycket veckan här. Men det här är så viktigt. Du som lider, mötet med Gud är svaret. Du som undrar varför det är som det är, mötet i templet med uppenbarelsens Gud är svaret. Det står mycket intressant. Så lyssna. Jag brukar alltid nämna nästan det här nu överallt. För vi behöver återröva Bibels undervisning. Kolla. I Apostlagärningarna 19, vers 11. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Vi håller inte ens på med vanliga under. Här var det ovanliga under. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och la dem på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Det är rätt intressant. Det är rätt intressant. Idag diskuterar vi, problematiserar vi och psykologiserar vi det. De onda andarna for ut. Och så kommer en mycket intressant sak. Jag ska sluta med det. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herre Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Kefas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onde anden svarade, Jesus känner jag och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Lyssna med vän. Lyssna noga nu. Vi vet inte exakt vad det här var för grupp. Det verkar ha funnits exorcister som i Javés namn höll på med någon form av befrielse. Och så såg de enkla kristna människor med namnet Jesus. Oj, hjälp! Vilken teknik! En andlig teknik. Och så möter man en besatt man som hade en ond ande i sig. Och så försöker man använda en teknik. Det är ju rätt fascinerande, va? Vid den Jesus som Paulus förkunnar, besvärjer vi dig. Och du ska höra en sak. Vi kan lura varandra, syskon. Och vi kan lura, men vi kan inte lura Gud. Men vi lurar inte heller de onda andarna. Vi lurar dem inte. Du kan ha vilka prästkragar på dig som helst. Eller vilka titlar som helst. Alltså du, för det intressanta är här. Vad säger den onda anden? Han säger så här. Nu citerar jag 1917 års översättning, för jag tycker det är så bra. Han säger så här. Vem Jesus är vet jag. Och det är klart att andarna vet det. Men det intressanta är ju att han säger, Paulus är mig och välbekant. Paulus var inte med det här. Ändå var Paulus känd i andevärlden. Men vilka är ni? Vi kan, kära älskade vänner, vi behöver ha med Gud att göra. Jag skriver i min bok Makt. Vi behöver ha en stämpel av Guds närvaro. Så andarna säger, jag tycker inte om Paulus. För Gud är med honom. Men jag har inga problem med religion. Tror inte ni, kära syskon, att vi skulle behöva bli män och kvinnor som har med Gud att göra? Så att när vi möter problematiker så händer någonting. Jag berättade, jag var i Sävsjö här för några veckor sedan och jag berättade det här, men jag kan väl berätta det igen. Är det okej om jag berättar en historia igen? Ibland så sjunger vi ju samma sång flera gånger. Kan vi berätta historier samma sak, va? Eller hur? En del säger att den här historien har jag hört förut. Ja, den här sången har jag också sjungit förut. Så att, jag är ingen sångare, jag är bara en talare. Men lyssna, det här är verkligen. Jag ska berätta en kort sak nu till slut. Om min far som är hemma hos Herren. Och det här jag kollat med min mamma. Och det stämmer, det här jag säger nu. När min pappa växte upp, så min farfar hette Harry och han var med Levi Petrus och byggde upp Fiadel. För han var en av de ledande äldstebröderna, kallades det på den tiden. Gudsman också. Och alla på den tiden var, att vara pingstfamilj var väldigt, väldigt strikt. Alla i farfars familj blev frälsta utom pappa. Pappa böjdes inte. Pappa var musiker. Och han spelade på danshak och pubbar och tjänade pengar på det. Alltså, han var musiker. Och han rökte och drack. Och fick problem med alkohol. Han kanske inte var A-lagsalkoholist, men han fick problem. Är ni med mig? Alltså, han hade problem. Och de bad för honom. Nej, jag vill inte ha med Jesus att göra. När han var 26 år gammal, pang, så möter Jesus honom. Han blev fullkomligt fri och frälst. Och hittar min mamma. Vilket var väldigt härligt, för hon har varit som en mor för mig, brukar jag säga. Och så var vi 3 syskon. Och pappa gick 3 månader på bibelskola. På den tiden gick man 3 månader på bibelskola och hittade fält. Nu går man 3 år och hittar inga fält. Va? Men i alla fall, så han gick bibelskola ut på fältet, på Värmlandsfältet blev det faktiskt i början med. Så jag är faktiskt värmlänning i lite botten, helt otroligt. Jag har ett sån här rullband, hade man på den tiden. Där jag hör mig själv säga till min stora syster, heter Inger. Jag tänker att jag hör mig själv säga, Inger, du får vara syster så får jag vara doktor. Ja, den dialekten är borta i alla fall. Men faktum är att så, sen gick pappa ut på fältet och han blev pingstpastor och tjänade Gud och predikade. Och duktig predikant. Och det berättas om, några år efter han blev frälst, så var han ute och reste, för han skulle tala på tältmöte. Och när han sitter på tåget på väg till den här platsen, så är det som att demonerna kommer över honom och börjar rycka i honom. Det finns alkohol i restaurangvagnen. Kom. Är du med mig? Börjar dra i honom. Och pappa bara, jag är frälst, jag är pingstpast, jag är gift, jag är barn. Nej, du vet, jag kämpar. Han skrek inte, men han bara satt och kämpade. Jesus, Jesus, Jesus. Då inträffar följande. I tåget öppnas dörren. Alltså det är ju så vanligt. Det öppnas en av vagn, längst ut vagnen. I gången kommer en man som heter Tage Sjöberg. Tage Sjöberg, det var, han har talat om Stanley Sjöberg och Kjell Sjöberg. Det var Stanley och Kjell Sjöbergs pappa. En missionär. Pakistanisk missionär tror jag. Oh, en gudsman. Han var en gudsman. När han kommer gående, när han går förbi pappa, pang, är pappa helt fri. Och han bara går vidare. Och oss vetligen fick han aldrig reda på att han blev pappa till befrielse. Han visste inte om det, men runt honom fanns en atmosfär av befrielse. Han var känd i andevärlden. Och jag frågade mamma, fick han någon gång? Nej, han fick all... Pappa var en okänd pingstpastor. Alltså, det var små pingstförsamlingar. Men pappa blev löst. Vad vill du säga, Sven? Jag vill säga, om vi har med Gud att göra. Till och med kläderna som hade kommit i beröring med Paulus blev till hälsa och läkedom. Och till befrielse. Vi behöver brotta, vi har med Gud att göra. Och det handlar inte om att du har massa teologiska poäng. Eller massor med jag säger inte att inte du kan vara kallad in där. Men jag säger, är ni med mig? Vi måste bli bedjare, tror jag igen. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Och blir det inte det, så blir det ett ställe för rövare. Va? Och rövare är ju onda krafter faktiskt. Halleluja, Jesus. Så. Vi själva kan få bli bärare av människors möte med Gud. Det är det som är mitt slutord här. Fader, jag tackar dig för mina syskon här. Jag känner väldigt få av deras bakgrunder, men jag vet en sak. Vi brottas. Vi kan brottas med hälsoutmaningar som jobb. Vi kan brottas med frågor varför det är som det är, som psalmisten i psalm 73. Vi kan lida av mörka krafter av olika slag, Herre. Men i ditt namn, ett möte med dig, och det finns läkedom, hälsa, och det finns en förståelse för hur det går till slut med dem som går emot dig. Herre, jag vill kalla och utmana mina syskon här i Vetlanda. Du har en plan för var och en. Ingen är för gammal, ingen är för ung. Du kallar vem du vill. Du kallar oavsett ålder. Fader, från och med nu kan vi fatta djupa beslut i vårt inre. Att gå all in med dig. Allt till Jesus vill jag lämna. Ja, jag lämnar allt. Allt till Jesus vill jag lämna. Här är inte halvt. Inte 25%. Inte någon timme, någon söndag då och då. Allt till dig vill jag lämna. Du som gav. Du som lämnade himmelens härlighet och blev en av oss. För att föra oss in i det himmelska. Och redan nu har vi blivit delaktiga av den helige ande. Som en garant för det som väntar. Herre, jag ber för trötta vandrar och pilgrimer i kväll här. Uppmuntra. Ett varv till. En dag till. Oavsett tidstecknen. De ropar att snart är han här. Snart är Jesus här. Så lyft din blick, syster. Och lyft din blick, broder. Förlossningens timme närmar sig. Ett anskri ska höras. En ärkeängels röst, Guds basun. Och då kommer de i Kristus Jesus död att först uppstå. Därefter ska vi jämte dem uppryckas honom till mötes. Och när brud möter brudgum, då är det fest. Då blir det fest i det himmelska. Åh, halleluja Fader. Halleluja Fader. Halleluja Fader. Halleluja Fader. Halleluja. Vi har hållit på en bra stund nu. Men jag vill ändå ta några minuter, om det är okej för er här, att bara be, och jag ska be lovsångarna komma upp igen här. Halleluja Jesus. Vi ska ta en liten stund med Jesus. En liten stund med Jesus. Inte känslosvall i första hand, utan djupa beslut i våra hjärtan. Halleluja Jesus.